Jag antar att det inte kommer som någon överraskning, men vi ska läsa ur första Petrus brev. Det första kapitlet, den 20 till den 21 versen. Han, Kristus Jesus, var utsedd redan före världens skapelse, men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull. Ni som genom honom tror på Gud, som uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud. Med de orden framför oss, låt oss förenas i bön. Fader, vi kommer inför dig. Vi kommer inför ditt stora majestät, inför din allvishet, din allkunskap och din allestädes närvaro. Vi kommer inför dig med en djup övertygelse om att vi är beroende av den heliga ande för att förstå och kunna ta till oss ditt heliga ord. Vi vet att du talar genom den heliga andes inspiration in i apostlarnas och profeternas liv för att vi ska ha bibelordet till att kunna byggas upp på vår allra heligaste tro. Och nu ber vi dig, Herre, att du skulle låta ordet bli levande och välsignat på våra hjärtan och i våra hjärtan så att vi ser vilket hopp du har kallat oss till. Vi ber, Herre, att du ska befästa oss i tron. Att du skulle låta den helige ande skapa den frid och den stabilitet och den trygghet som bara ditt heliga tilltal, ditt ord till oss idag kan göra. Herre, vi lägger den här stunden i dina händer och ber att du med din helige ande ska förklara, försvara och upplysa oss med ditt eget ord. I Jesu namn ber vi. För ditt namns skull, för ditt rikes skull och för ditt rikes utbrednings skull ber vi om framgång för ordet i våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Han var utsedd redan före världens skapelse. När utsågs Jesus till vår frälsare? Jo, innan någonting annat existerade. När den här världen grundlades och Gud skapade jorden på 6 dagar. Det är som i forskarnas ögon ser ut som att det skulle ha tagit mycket lång tid. Men som tog Gud 6 dagar. När det skedde, då var Kristus Jesus redan utsedd till vår personliga frälsare. Det betyder också att vi var kända av Gud. Gud som känner allt. Inför honom ligger hela historien blottad och uppenbar. Han var, han är och han kommer. Han känner änden från begynnelsen. Han känner slutet från början. Det här är dimensioner som vi aldrig kan fatta eftersom vi inte kan förstå evighet. Men i Uppenbarelseboken 13:8 så kan vi läsa om det här. Sammanhanget är att de som inte tror kommer att tillbe vilddjuret. De kommer att ägna sig åt eller hänge sig åt antikrist. Men det är inte det sammanhanget vi ska titta på nu, utan en annan formulering som finns här. Uppenbarelseboken 13:8. Alla jordens invånare kommer att tillbe vilddjuret. Alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok, som tillhör lammet som är slaktat från världens grundläggning. Vad betyder det? Betyder det att det skedde en korsfästelse på skapelsens första morgon? Nej, naturligtvis inte. Utan det här talar om det som vi kallar för Guds viljebeslut, Guds rådslut, Guds eviga råd, det som han skulle genomföra sedan i skapelsen och genom sitt handlande i historien, genom sin omsorg och genom sin kärlek. Lammet är slaktat från världens grundläggning. Det betyder Guds rådslut om att Jesus skulle frälsa oss från våra synder fanns redan när världens grund blev lagd. Det är alltså ingen efterkonstruktion. Det är inte Gud som räddade situation och utnyttjade olyckan i Jerusalem för 2000 år sedan. Nej, nej, nej. Han var utsedd redan före världens skapelse. För din och min skull. Gud reagerar inte. Han är inte reaktionär. Han reagerar inte på en massa incidenter som han inte har förutsett. Nej, nej, nej. Gud är allsmäktig. Han är suverän. Han står över tid och rum. Han planerar och håller allt i sin hand. Han visste innan världsalltet kom till vad som behövdes, vad som skulle komma att behövas. Han förutsåg alltså både syndafallet och den nöd, det hopplösa, förtvivlade, förlorade tillstånd som vi skulle hamna i. Och av evighet, från evighet, i sitt eviga rådslut så har han utsett ett lamm som skulle slaktas. Jesus Kristus var utsedd redan före världens skapelse. Det betyder alltså att det har aldrig funnits en tid då vi inte har funnits med i Guds frälsningsplan. Det har aldrig funnits en tid då Gud inte älskat oss och velat vår frälsning. Det har aldrig funnits en tid då Kristus Jesus inte har varit villig att bli vår frälsare. Utifrån Guds oerhörda kärlek. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbli över dig. Profeterar profeten Jeremia. När blev det klart för Gud vilka som skulle tro och ta emot då? Ja, naturligtvis också även det var klart för Gud innan världen skapades. Han visste om hela den stora vita skaran redan från begynnelsen. Gud hade inte tur att så många nappade på hans förslag. Nej, Gud ser redan innan vad som kommer att ske. Det står mer om det här i Uppenbarelseboken. I Uppenbarelseboken 17 och 8. Sammanhanget är fortfarande att de otroende kommer att tillbe vilddjuret. Men vi stannar inte inför det, utan vi ska se på en annan viktig formulering. Uppenbarelseboken 17 och 8. Vilddjuret som du såg, det var och är inte mer. Det ska stiga upp ur avgrunden och går sedan i fördärvet. De invånare på jorden som inte har sina namn skrivna i livets bok från världens grundläggning kommer att tillbe det. Ser ni, samma uttryck som används om lammet som blivit slaktat trots att det ännu inte har skett i tid och rum i historien. Samma uttryck används om de som har sina namn skrivna i livets bok, alltså de heliga, de som tror, de som skulle komma att tro på honom. De har sina namn skrivna i livets bok från världens grundläggning. Alltså, våra namn var redan kända, nämnda och inskrivna i lammets bok när Gud började skapa världen. Han visste redan och han vet redan. Lyssna noga nu, hur alla människor kommer att reagera på evangelium. Gud ger alltid de sina en tid här på jorden att reagera på evangelium, att ta emot evangelium och ta emot Jesus och bli födda på nytt här i tiden. Han ger alltid alla de som han har förutsett en möjlighet till frälsning på frälsningens dag. Här på jorden, här i tiden. Innan de har tagit sitt sista andetag. Eller dött ifrån sitt jordeliv. Gud missar ingen. Förstår du det? Och det här är väldigt, väldigt viktigt. Att vi förstår det här och tar in tyngden i det. Gud skulle aldrig låta en förlorad själ dö. Om han visste att hon eller han skulle ta emot Jesus. Om han eller hon fick leva bara ett litet tag till. Nej, nej, nej. Gud gör aldrig några sådana misstag. Det är alltså här och nu, i tiden, på jorden, i rummet, i historien, i varje människas livshistoria som omvändelserna sker. Och det är också här och nu som omvändelserna måste ske. När jordelivet är slut återstår inga möjligheter och det behövs heller inga fler chanser. Gud vet redan sådant från evigheten. Ingenting är dolt för honom. Gud, för dig är allting klart. Allt det dolda uppenbart. Mörkret är ej mörkt för dig och i dunklet ser du mig. I Efesierbrevet 1, 3-6 så kan vi också läsa om det här innan världens grund blev lagd eller redan före världens skapelse. Visst är det ett spännande ämne, Guds rådslut innan någonting skapat existerade. Jag tycker det är enormt alltså, vilka perspektiv, vilken trygghet, vilken tillit det skänker till levande Gud. Så här står det i alla fall: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut, för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade skall prisas. Här ser vi det svart på vitt hur tydligt som helst, att Gud redan innan världens grund blev lagd utvalde dem som han visste skulle komma att tro på honom, för att stå där heliga och fläckfria. Enligt sin vilja och sitt beslut har han också i sin kärlek förutbestämt oss till barnaskap. Allt för att nåden som finns i den älskade ska prisas. Vilket makalöst bibelställe detta är. Vilken glädje, vilket jubel, vilken trygghet, vilken förmån, vilket privilegium att få sätta sin tro till honom, som har ordnat allting på det här viset. Han var utsedd redan före världens skapelse. Sen läste vi: men har i dessa sista tider. Det här är ett populärt ämne. Den sista tiden, den yttersta tiden. Och det används i så många olika bemärkelser. Oftast tror jag att det i vardagstal används om den sista tidsperioden innan Jesus återkommer till jorden. Så som Bibeln beskriver. I härlighet, uppenbar som konung och synlig för alla för att regera. Men Bibeln talar om den sista tiden eller den yttersta tiden på ett annat sätt. Med all respekt för att det kan användas för den allra sista så lilla tidsperioden innan Jesus återkommer, så används det ändå i en vidare bemärkelse oftast i Bibeln. Bibeln säger uttryckligen att tiden efter Jesu uppståndelse är den sista tiden. Alltså hela tidsperioden från Jesus uppstår till dess att han återkommer kallas för den yttersta tiden, den sista tiden, de sista dagarna eller de yttersta dagarna. De sista tiderna, de sista dagarna eller den yttersta tiden är alltså kopplad till uppståndelsen. Det är uppståndelsens tid så att säga. Och därför bryter den in från och med Jesu uppståndelse från de döda. Från den stora andedopsdagen i Jerusalem. Och från och med den första pingsten så lever vi enligt Bibeln i den yttersta tiden. Vi upplever ju alltså redan nu en andlig uppståndelse från de döda i pånyttfödelsen. Eller hur? Efesierbrevet säger att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Han har uppväckt oss med honom. Vad är det om inte uppståndelse? Och Paulus säger uttryckligen att samma oerhörda kraft som han lät verka i Kristus låter han också verka i de troende. Även det hittar vi i Efesierbrevet. Så vi lever alltså just nu, mina kära vänner, mina damer och herrar skulle jag säga. Vi lever i uppståndelsens tid, i den yttersta tiden. Och det är ganska betydelsefullt när vi läser uppenbarelseboken. Så att vi inte begränsar prövningar och svårigheter bara till en liten slutperiod. Utan förstår att det, ibland så är det faktiskt skildringar av den yttersta tiden som gäller allt Guds folk i alla tider. Som förvisso också har fått uppleva stora prövningar och förföljelser. Inte minst under den första tiden. Som även den tillhörde så att säga den sista tiden. Ja, vad har vi för bibelstöd för detta då? Jo, i första Johannesbrev 2 och 18 så skriver Johannes så här: kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. Johannes, han nämner det väldigt rakt på sak. Helt enkelt, den sista tiden har brutit in. Och vi ser också att det sker i och med Jesu uppståndelse, men också i det att motrörelsen börjar röra på sig, så att säga, antikrister. Och så småningom den slutliga antikrist. Den som mer traditionellt sett förknippas med den sista tiden då, inom citationstecken. Han har i dessa sista tider uppenbarats för er skull. I tiden har Jesus uppenbarats. Alltså, den historiska händelsen är viktig. Man skulle kunna fråga sig, är den historiska Jesus och de historiska försoningshändelserna som Bibeln beskriver i detalj, är de verkligen viktiga att tro på? Kan man inte bara ha en symbolisk, kan man inte bara ha en filosofisk, kan man inte bara ha en känslomässig, filosofisk eller allmänt existentialistisk inställning till det här? Jag skulle vilja säga nej, det kan man inte. Jag menar att den historiska Jesus och de historiska försoningshändelserna verkligen är viktiga att tro på. Jesu uppenbarelse i historien är viktig. Det är ett historiskt faktum som är grunden för vår tro. I första Korintierbrevet 15 är det väldigt, väldigt tydligt hos Paulus. Han säger, jag meddelade er det allra viktigaste, det jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Att han blev begravd och att han uppstod igen på den tredje dagen och visade sig. Så när Paulus vill tala om för oss vad det verkliga frälsande evangeliet innehåller, så ger han oss ett historiskt innehåll. Och han sätter faktiskt hela frälsningen i relation till de historiska händelserna. Han säger lite senare, det är detta vi förkunnar och är detta ni har kommit till tro på. Och lite tidigare i sammanhanget har han också skrivit att detta evangelium genom vilket ni blir frälsta. Så det är alltså evangeliet om de historiska händelserna som är det frälsande evangeliet. Därför är de oerhört viktiga. Varför det? Jo, för det är för människor i tid och rum som Jesus kommer. Han tar sig an oss, han tar sig an dem som är i tiden och i rummet. Det sker ett inbrytande i tiden och det är detta faktum som vi ställs inför och som han befaller enligt apostlagärningarna alla överallt att ta ställning till. Det räcker inte att ha en flummig uppfattning om Guds eviga kärlek. Alltså, sann tro tror på ett lamm som blev slaktat på Golgata kulle i Jerusalem, i historien, i tiden, i vår fysiska värld. För våra synnerligen historiska och verkliga synder. Därför står det, han har i dessa sista tider uppenbarats för vår skull. Vad säger Bibeln om att Gud har uppenbarat sin person och sin frälsningsplan i Jesus Kristus i historien? Vad säger Bibeln om Jesu identitet och verk i historien? Ja, så här kan vi läsa i Hebreerbrevet 1 från den första versen. Sedan Gud i forna tider, många gånger och på många sätt, hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Här ser vi det eviga rådslutet, sonen av evighet, men samtidigt inbrytandet i historien, reningen från synderna och sen återigen ut i en framtida evighet. Han sitter på majestätets högra sida i höjden. Makalös text, makalös text. En amerikansk förkunnare som heter William Chantry, Han skriver så här angående Hebreerbrevet 1:1-3. Och det med anledning av att vi läser, han har i dessa sista tider uppenbarats för er skull. Så här skriver Chantry. I Jesu Kristi person har all uppenbarelse gjorts fullständig med en dramatisk plötslighet. Guds son förkroppsligar allt vad fadern har att säga till människan. Ingenting nödvändigt hölls tillbaka för senare tider. Ingen högre uppenbarelse är tänkbar. Kristus är den ultimata sanningen och uppenbarar den till fullo. Han är faderns strålglans personifierad. Alla slöjor har fallit. Han är den uttryckliga återspeglingen av faderns person. Helt och fullkomligt uppenbarad. Han är glansperioden eller den sista anhalten i fullbordandet av Guds budskap till människorna. Hebreerbrevets första kapitel andas oreserverad slutgiltighet. Kristus, Guds son, är uppenbarelsens grand final. Slut på citat, William Chantry. Wow, helt makalöst. Han har uppenbarats för oss. Låt mig få stanna upp och göra en liten tillbakablick. Hur många dimensioner av frälsningsplanen har vi hittills kunnat se i vår text? Ja, minst 3 stycken tycker jag mig se. För det första, rådslutet i evigheten om din och min frälsning. 2, manifestationen i historien av din och min frälsning. Effekten i vår tid, alltså i vår tid nu, av din och min frälsning. Vad återstår då av frälsningsplanen? Jo, naturligtvis fullbordandet i en framtida evighet av din och min frälsning. Det är därför vi kan läsa så ofta om det här från evighet till evighet. Halleluja! Förstår ni vilket makalöst sammanhang vi är inkluderade i? Ja, det skänker så mycket glädje att tänka på Guds storhet. Och då kan vi tänka på allt detta enorma, stora, som nästan ogreppbart majestätiskt och magnifikt. Men så kommer det här då. För vems skull uppenbarades då Jesus i historien och utförde sitt verk? Jo, för er skull. För er skull. Det var ett personligt engagemang i sitt eget folk. Ett personligt engagemang i dem som skulle komma att tillhöra honom. Ett personligt engagemang i förlorade människor, i den förlorade mänskligheten. Ett personligt engagemang i sina får som den gode herden hade. För er skull! Kan du ta in de orden? För din skull! För din skull! För min skull! Ja, för vår skull. I Johannes 15:13 så säger Jesus så här. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Och i Romarbrevet 5:8. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Och i Jesaja 31:3 har vi det här ordet som jag tidigare citerade. Fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig. Uppenbarade sig Herren för mig. Med en evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbliva över dig. Detta handlar naturligtvis om Israel i sitt sammanhang. Men det är tillämpbart också på det andliga Israel, på Guds församling. Vilka är då de här er? Vilka är de här vännerna? Vilka är dessa som han har älskat? Jo, det kommer i nästa mening. Ni som genom honom tror på Gud som uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet. Wow, vad har vi inte genom tron? Inte genom ansträngningar, inte genom gärningar, inte genom att vi är speciella på något sätt i oss själva. Ingenting av det. Utan bara ni som genom honom tror på Gud. Vad betyder det att vi tror på Gud genom Jesus? Det står ju så här, vi tror på Gud genom honom. Ni som genom honom tror på Gud. Ja, jag tror att det har två dimensioner. För det första, vägen till Fadern går alltid genom Jesus. Man kan inte säga att man har en rätt tro på Gud utan att ha en tro på Jesus. Man kan inte rätt tro på Gud utom genom Jesus Kristus. Jesus sa det själv i Johannes. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Han är den enda medlaren, skriver Paulus. Det är det det handlar om när det står ni som genom honom tror på Gud. Varför måste vi tro på Gud kopplat till Jesus? Kopplat till evangeliet om Jesu död, uppståndelse och eviga härlighet som Gud, sonen i evig härlighet. Varför måste vi tro på Gud genom Jesus? Ja, helt enkelt. För att Gud har beslutat det så. Han har beslutat så att den sanna tron alltid måste vara en tro på honom som handlat genom Jesu död och uppståndelse. Det finns ingen annan giltig frälsande tro än tron på Gud som lät Jesus dö och uppstå och som idag sitter på Faderns högra sida i evighet och härlighet och manar gott för oss. För att vi för alltid ska vara frälsta från våra synder. Lyssna noga nu. Vi tror på Gud genom honom. Att skilja tron på Gud från evangelium, alltså från Jesu identitet och verk, är att häda hans namn. Oj, säger du. Ja, eftersom evangelium är hans främsta budskap någonsin. Och evangelium uppenbarar vem han är. Om vi inte tror på Gud genom Jesus, genom evangeliet, så kränker vi Guds kärlek, vi kränker hans natur, vi kränker hans hjärta, vi kränker hela hans verk. Därför är det så underbart när det står, ni som genom honom tror på Gud, som uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet. Jesus sa ju, det var Johannes 14 och 16 det jag tidigare citerade, om att jag är vägen, sanningen och livet, ingen kommer till Fadern utom genom mig. Det är endast genom Jesus, skulle vi också kunna säga för det tredje, som gåvan kommer, gåvan att vi överhuvudtaget kan tro på Gud. För att vi överhuvudtaget kan tro är en nåd, skriver Paulus. Ni har fått nåden inte bara att tro på honom utan också att lida för hans skull. Filipperbrevet 1 och 29. Nåden att tro. Så det är endast genom Jesus, gåvan från himlen, som vi överhuvudtaget kan tro på Gud. I vår fallna natur finns ingenting som ens liknar viljan, lusten, längtan att vilja tro på Gud och omvända oss. Det är bara Guds nåd att vi överhuvudtaget kan få den möjligheten. Tron är en gåva från Kristus. Därför är det på grund av honom. Det är tack vare honom. Det är hans förtjänst att vi kan tro på Gud. Därför skriver Petrus, ni som genom honom, alltså på grund av honom, på grund av hans nåd, tror på Gud. Han är den som rör vid våra hjärtan så att vi överhuvudtaget kan vara bärare av tron. Och han är också den som i pånyttfödelsen ger oss själva trons gåva. På så vis kan vi helt enkelt säga och hålla med Petrus att vi tror på Gud helt och hållet genom honom, genom Kristus Jesus. Samma Kristus som uppehåller allt när kraften i sitt väldiga ord som vi tidigare läste i Hebreerbrevet 1. Han uppehåller också vår tro. Första Petrus brev 1 och 5. Det har vi läst. Vi har predikat över det. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Vår tro är kopplad till Guds makt Genom sin makt uppehåller han det. I Efesierbrevet 1:19 så står det egentligen så här: hur oerhört stor är inte hans makt i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Det där kommatecknet i svenska biblar ställer till det för förståelsen. Men det står i grekiska texten att vi tror därför att hans väldiga kraft är verksam. Så hade inte hans kraft varit verksam så hade vi aldrig kunnat tro. Därför kan vi också sjunga ljuvliga, säkra tro. Varför det? För den uppehålls av honom. Vi tror på Gud genom honom som uppehåller allt med sitt mäktiga ord. Också vår tro. Vi tror för att hans väldiga kraft är verksam. Den uppehållande kraften. Och så slutar Petrus vårt lilla textavsnitt här med att säga: så att er tro och ert hopp står till Gud. Er tro och ert hopp står till Gud. När tron är sann, när den sanna tron, den givna, födda, gudomliga gåvan finns inom oss, då blir den omöjlig att förstöra och den skapar i oss en 100-procentig trygghet i hoppet. Vårt hopp och vår tro står till Gud. Och då kan vi vänta med säkerhet på det som ska komma. Martin Luther, han skriver så här: tron är ett Guds verk i oss, vilket förvandlar oss och föder oss på nytt av Gud. Johannes 1:13. Och dödar den gamle Adam, gör oss till helt andra människor i hjärta, håg, sinne och alla krafter, och för den helige ande med sig. Ja, tron är ett levande, ivrigt, verksamt, mäktigt ting, så att det är omöjligt att den inte ständigt skulle verka vad som är gott. Den frågar inte heller om man ska göra goda gärningar, utan innan man frågar har den gjort goda gärningar och är alltid sysselsatt med det. Och så avslutar Luther: be Gud att han ger dig tron, annars blir du väl utan tro till evig tid. Du må tänka och sträva så mycket du vill och förmår. Halleluja, ljuvliga säkra tro. Så, en kort sammanfattning. Du och jag finns med i Guds tankar redan när Jesus i en förfluten evighet utses till världens frälsare. Han uppenbaras för din och min skull i historien för att vi skulle få ett påtagligt bevis på hans påtagliga kärlek och hans påtagliga förlåtelse för våra påtagliga synder. Och han ger oss en tro som gör att vi kan komma till Gud genom honom. Men han ger oss också en tro som bärs av honom. Den är ett verk i honom och genom honom. Så att vår tro är bergfast, den är ljuvlig och säker, och vårt hopp kan stå till Gud. Det är vad vi kan lära oss, och säkert, säkert mycket, mycket mer av dessa två underbara verser. Vi tackar Jesus för det. Amen.